ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hej och välkomna. Hej, till avsnitt 153 av Skilsmässopodden.
Du, får jag fråga en sak?
Ja.
Nu är det ju, vi har ju haft semester nu i en månad.
Ja.
Är du nöjd?
Ja.
Ja.
Jag säger som förra året, det här var den bästa sommaren i mitt liv.
Ja, och du tänker inte att du och jag ska separera oss sådär efter den här?
Nej, men vi ska prata om sånt. Okay. Vi ska faktiskt prata om sånt.
Ja, bra. Vad ska vi mer prata om?
Ja, men som nystart inför en ny säsong, som augusti kanske känns, så ska du och jag be varandra om en förbättring som den andra ska göra.
Mm.
Vi har fått ett lyssnarbrev som vill veta hur ska man berätta för barnen, och jag ska berätta om varför jag tycker att man ska ljuga för barnen om varför man skiljer sig. Vi har haft födelsedagsbesök här av bland annat mitt ex och alla våra barn, och vad var det som hände där egentligen? Och så här i semestertider så är det många som tänker att det där var sista gången. Det här var sista gången jag är med om det här. Frågan är, ska man agera på den känslan? Sen har du ett råd som vi får se om faller i god jord.
Okej.
Okay. Ja, men en sak som är på våra somrar och ledigheter, det är att det finns två dagar där det är födelsedagar.
Två dagar i rad.
Två dagar i rad. Först fyller du år och sen fyller min yngsta son år. Och det här har nu nästan då blivit en tradition att då kommer det ju folk hit, vilket ju är väldigt, väldigt trevligt. Samtidigt så är det också en prövning.
Ja.
I viss mån. Först fyller du, alltså det ser olika ut från år till år, men först fyller du år, då kommer dina söner, och i år hade de också med sig fyra vänner, om jag minns rätt, typ så. Dagen efter, och då var min syster här också, och du gör middagar, du gör så goda middagar. Och sen dagen efter, nu fyllde min yngsta 20, så då var det också lite extra. Och då var min syster här, Dina var kvar, eller det här gänget på sex personer var kvar.
Ja, inte riktigt, men nästan.
Ja, de var kvar. Vadå, var de bara fyra?
Nej, det var de två hade åkt.
Ja, just det, hade åkt. Och sen så kommer då min exman och min äldsta son, för de kom farande från Dalarna. Och du ska återigen laga maten, och det blir... Alltså det här, det är... Jag skulle inte vilja vara utan det. För att det är ändå härligt att det här kan hända, och att man kan liksom som skild bjussa sina barn på den här gemenskapen med min exman och så vidare. Men, ja, men det är samtidigt, och du får säga hur det är för dig sen, men det är samtidigt också tillfällen när jag kan känna att de här olika vanorna och familjekonstellationerna och individerna. Jag har liksom svårt att njuta rakt igenom av det. Det skulle ju vara så härligt om man bara vore en sån härlig person som, vad mysigt nu alla här. Men det uppstår ju också krock. funkar. Liksom.
Men, ja, men då måste jag fråga, så har du någonsin upplevt den där typen av situationer som helt genom njutbara? Åh, vad härligt. Alltså även förr i tiden. Födelsedagar och jul och sånt där. Var det njutbart, tyckte
nej,
du?
Nej, det är sant. Det är sant. Att det ju inte är bara så, nej. Nej. Du menar att det är en naturlig sak?
Ja, men jag tycker det. För det är ofta där man, det blir små krockar och det är förväntningar. Och man kommer från olika bakgrund. Vi har alltid firat jul si i min familj eller födelsedagar så i vår familj. Och så är det barn, nu är våra barn lite större, men det är alltid den här förväntan från barnen. Och vad vill de? Och du är besviken. Så jag tycker alltid det är, liksom, det är svårt att få till. För jag tycker ändå att... att vi fick till det där väldigt, alltså väldigt, väldigt bra. Jag tyckte det var jätteroligt. Ja. Och att de här krockarna som då uppstår, de är nästan lite spännande. Det kanske är för att man är sjuk i huvudet. Men det, att det hör till på något sätt. Och man ser saker och man upptäcker sidor både hos sig själv och hos andra som är bra ändå på något sätt. Man blir klokare. Och jag tycker också att det var väldigt, även om jag lagade mat hela tiden.
Ja, du lagade så mycket mat.
Men jag tycker att det är roligt.
Ja, du tycker att det är roligt. Ja, ja. Ja, men vi var ju nästan slut, nästan sjuka efteråt båda två.
Ja, absolut. Ja, och det kan ju hänga ihop med annat också, att det hade varit mycket överhuvudtaget. Men det är klart att det är en ansträngning, det är det ju. Och det är ju ändå... Vi står ju för det, vi är ju här. Det är ju inte så att vi åker bort och firar det här någonstans. Utan det är ju hemma hos oss. Och det är folk
ja, men, och det är inte så att jag skulle vilja vara utan det. Nej. Men morgonen efter andra, liksom den tredje morgonen så vaknade jag och jag vaknade först och började diska upp lite och sådär. Och då var det ändå som att det slog mig att jag fortfarande, eller det kanske var där och då som jag accepterade de svårigheter som jag och min exman har haft.
Mm.
Jag tycker om att han är här. Jag tycker om att umgås med honom på det här viset. Samtidigt så uppstår det moment där liksom där man inte kan möta honom bara i nuet, utan det vi hade då ligger som en ackumulerad jäkla sörja. Så att ett visst ord hos honom eller en viss sätt att säga en sak hos honom drar inte igång bara ett bemötande från den stunden, utan hela det vi, hela den kontexten som vi hade i typ 17 år gör att jag kanske överreagerar på vissa saker.
Mm.
Och tvärtom verkligen också.
Absolut. Jo,
det är ju sorgligt att det är så. Ja. Men det är som att jag nu först har accepterat att ja, men så är det. Det kommer inte att bli på något annat vis antagligen. Skulle Nej. Vi bo på samma ålderdomshem skulle det antagligen vara samma.
Vilken olycka. Ja. Nej, men jag tycker inte det är ju precis som det är med all barndom också. Att de där umgängesmönstren sätts igång så fort man ses. För man har aldrig gjort upp om. Då kommer inte göra det heller. Kommer inte behöva göra upp om det.
Liksom. Nej, och det handlar nästan inte om att göra upp. Utan det är återigen den här sjukt dåliga matchningen. I vissa avseenden.
Ja,
alltså vissa saker går inte att göra upp om, för han är sån och jag är på mitt vis.
Jo, men jag menar så här, ni har ju liksom, det är kanske en dålig matchning och ni har gått in i mönster som ni har vant er in vid under en lång tid.
Ja.
Precis som man gör med familjen liksom. Och jag tror absolut att ni skulle kunna reda ut det där, men det vill ni inte. Ni orkar inte det, vilket är fullt...
Nej, det skulle ju ta 10 år.
Ja, jag menar, det är väl det som egentligen hade varit då i så fall. Om ni inte skulle separera så hade ni varit tvungna att gå i de där 10 åren för att reda ut det där och hamna på en bra...
Ja, fast vi gick ju också i många år.
Jo, men inte i 10 år. Jag menar, ni ville väl inte eller orkade inte eller kunde inte. Det är liksom, då sitter man kvar i det där. Det gör jag och alla mina gamla fruar.
Allihop,
nej, men jag, så kan jag känna med mitt ex också. Att, och jag, så här, det som det är och det som är bra, det tycker jag är så här, jag har lättare för att se min del och hur det var. Och då kan man liksom lyfta blicken från det och inte gå in i det lika lätt.
Nej, precis.
Vilket gör att jag tycker det är liksom helt okej att umgås nu.
Ja, nej, men jag tycker ju också så här, summan av kardemumman, det är verkligen... 1000 gånger mer än good enough att vi kan göra de här sakerna. Och jag vill aldrig att det ska upphöra. Men det är liksom ögonblick som, där, då tänker jag på allvar, nej, det här var sista gången. Så tänker jag. Sen är det ungefär som när man har fått barn, att man glömmer det sen efter ett tag. Att man liksom, att man glömmer det. Ja, men på återigen bara. För liksom 95% av allt är bara härligt.
Ja, men jag kan också tycka att det faktiskt var 95% och att det är ju, det hade räckt med 55 kanske.
Ja.
För att liksom man vill ha det där är det övervägande delen positivt, då är det ju kul. Ja. Liksom. Det är ju som med allting. Däremot kan jag tycka att det är en annan sak som uppstod, och kanske det var av rent liksom så här, schemamässiga skäl, men att förut så har vi alltid kunnat hänga hela ligan, både mina barn och dina barn samtidigt. Nu blev det liksom lite uppdelat.
Precis.
Och det kan jag ha berott på att det var liksom, ja, men de skulle iväg eller så här. Och det kan jag också känna att mina barn är så här, från början var det, aha, men vi hade tänkt åka till Åland då, att de inte ens hade
planerat in din födelsedag. Nej.
Och så här, det är ju en sorg, men det är helt okej också. Sen ändrade de det snabbt och så blev det istället ett ungdomsgäng som kom, och det är ju, det är kul. Men jag menar, tiden förändras, att den där, det kanske blir andra tillfällen.
Verkligen.
När man har det här.
Är det här en nåd att ens få hit dem?
Ja, ja,
det är ju absolut, så.
Ja.
Om vi nu tar fasta på det här, Magnus, att nu till hösten så kommer en ny säsong, kan man säga. Det kommer en ny säsong i livet.
Ja.
Det blir en liten nystart. Mm. Jag har ju bett dig om att du ska tänka ut ett löfte till dig som du ska ge, som har att göra med vårt förhållande. Mm. Och sen så ska du också fråga mig, eller säga till mig vad du skulle önska att jag skulle bidra med.
Ja, okej. Okay. Och du har gjort samma sak också.
Ja, det har jag gjort.
Ja, bra. Ska jag börja då? Mm. Mm. Vad vill du höra först? Vad jag har bestämt mig för eller vad jag tycker att du ska göra?
Vad du har bestämt dig för. Det känns tryggast.
Ja, men det är tre saker.
Tre?
Ja,
okej.
Okay. Är inte det okej?
Okay? Jo.
Ja, bra. Ja. Ja. Nej, men dels så är det en sak som jag jobbar med och som jag liksom måste bli bättre på. Det är att ta upp saker som jag inte är nöjd med.
Prata om saker med dig. Mm. Jag tror du vill att ta upp spaden som du har slängt på.
Ja, nej, den här spaden tycker jag inte om. Nej, men att vara lite mer på, att inte bara släppa saker utan ta upp det. Jag vet att jag är, du kommer säkert säga, det har du inte gjort, men jag tänker på det, jag försöker bli bättre på det.
Mm. Att undvika, att inte bara tiga om det som är jobbigt,
ja,
menar du?
Ja.
Mm. Mm.
Skriver du upp det här nu så att du kommer ihåg det?
Ja, just det.
Ja. Men, och sen en annan sak som jag har, och den är liksom lite så här luddig, men att inte vara till lags.
Det känns som att det är lite samma sak.
Ja, det är möjligt att det sitter ihop. Det kanske var därför.
Vad menar du? Vad menar du?
Nej, men att tänka mer på vad jag själv vill och tänka mer på liksom, det här är min linje, och inte göra saker så mycket för andras skull, för din skull.
Kan du ge något exempel?
Nej.
Kom igen.
nej, jag kan faktiskt inte ge något exempel nu. Jag tycker det är svårt att komma på så här i luften.
Nej, men hur kan du då ens veta att det...
Nej, men jag tycker att det är så generellt att jag...
Ja. Att du har den läggningen generellt.
Ja, att jag har den läggningen.
Ja. Och att nu ska det vara din tid, helt enkelt.
Precis. Du skrattar.
Ja, men jag välkomnar det. Du uttrycker det så luddigt. Så jag,
ja.
Så jag...
Sen är det en sak till.
Okay,
och det här är jättekonstigt. Men det är att komma ihåg oförrätter.
Du ska spara på dem?
Ja.
Ja, lista
dem. Jag är verkligen jättedålig på det. Du sa någonting om det där med förlossningar, att man liksom så glömmer snabbt. Och så här, jag kan bli jättearg för någonting, och sen så nästa dag, jag kommer inte ens ihåg vad det var. Jag vet inte vad det var. Och det gör också att det blir, skitsamma. Det är en sak som jag tänker att jag vet inte,
berätta?
Jag har inte bestämt mig för om jag verkligen ska förändra det.
Nej.
För det finns något positivt med det också. Men det sitter ju också ihop med att acceptera mycket saker, att köpa saker. Och det här med att inte vara till lags kanske är fel att säga, utan det kanske egentligen är mer att säga att jag ska inte acceptera saker och ting. Jag kan inte bara köpa saker. Det är det. Sen jag vill bara bli bättre på det. Jag är ganska bra på det, men jag vill bli bättre på det.
Men du, vad ska du med oförrätterna till då?
Det är bra att ha.
Men om jag har varit dum mot dig, då vill du komma ihåg det och spara det i någon liten låda. Sådär.
Ja, men så att det liksom, så att jag också kommer ihåg att det har hänt. Jag vet, det kanske är dumt, men jag ska testa.
Men
vadå, det.
Men det kanske leder till att du då ser mönster och sådana här saker.
Precis,
bättre.
Ja.
Och när du ser mönstren, alla de här sakerna hänger ihop som jag ser det utifrån, då ska du vara bättre på att ta upp dem. Mm,
precis.
Just för att du inte ska anpassa dig så mycket.
Ja, precis.
Allt det här hade du inte tänkt ut under att lösa delar.
Jo, nej, men det satt ihop.
Det sitter ihop, verkligen.
Ja, precis.
Då låter det som att det trevliga är över.
Ja, så kan man säga.
Nej, men jag ser fram emot det. Jag tror inte att det är någon fara.
Nej.
Jag tror inte att det är någon fara alls.
Okay.
Gör det, gör det. Det är ett arbete som jag tror att väldigt, väldigt många bör göra. Det låter, jag tänker inte då främst på att samla på oförrätterna kanske, men att, jo, men att vara lite mer, att notera när man tar lite stryk och inte bara tycka att det är okej, okay, liksom. Mm. Ja. För att man till slut ska kunna sätta sin gräns.
Ja, nej, men det är precis, det var helt rätt. Du har läst den här de här löftena helt rätt.
Ja, jag förstår. Vi får se vart det barkar då.
Ja, ja. Ja. Ja, nej, men precis.
Ja, vad vill du att jag ska göra då?
Ja, men ja, jag vet, det är så mycket, höll jag på att säga. Nej, det är det inte. Nej, men jag, så här, en sak som jag tycker att du har blivit bättre på det, men det är någonting som jag tycker att du skulle kunna bli bättre på. Det är att inte reflexa.
Mm.
Att inte liksom allt måste inte påpekas och allt...
Känner pulsen stiga direkt.
Ja, jo, jag förstår det. Men det är någonting som är... Ja, du frågar mig vad jag tycker att du skulle bli bättre på. Jag tycker det. Och det finns en annan sak i det också.
Du måste ge exempel så att man förstår.
Nej, men...
Allt måste inte påpekas. Säg exempel så att lyssnarna förstår.
Ja, men det var någonting med trädgårdsredskapen häromdagen som vi pratade om, som blev ett gräl. Och om jag tappar någonting på golvet, att det liksom allt måste inte påpekas. En del saker, man kan plocka upp saker och man kan strunta, man kan överse med vissa saker. Det blir liksom, det blir stort, tycker jag. Mm. Och du reflexar på det också. Och sen i det här så ligger också... Jag kan tänka ibland så här, du läser mig så som du har läst dina tidigare pojkvänner eller dina tidigare vänner till och med. Du är liksom från en, du ser på mig som man ibland, generell man. Och då är en man för dig en väldigt gammaldags man som liksom har så här, anor bakåt till din farfars far. Och du läser mig på det sättet utan att jag egentligen är där. Och det tycker jag borde liksom... Det är också en reflex som du har så här.
Mm. Bara,
ja, men nu är det där. Och i det så ligger också att du har en tendens att göra allt till könsrollsfrågor.
Mm.
Det är också en reflex som är så här, vänta, var inte det här vi pratade om ens? Det var någonting nyligen där jag var så här, vänta, vad fan hände här? Nu blir det plötsligt en könsrollsfråga av det här.
Mm.
Den där reflexmässigheten skulle jag vilja att du bara tog ett andetag innan du reagerade på saker och ting. Eller två, ibland tre.
Ja.
Mm. Nu, jag hörde att din röst darrade.
Ja, men det var många saker, många intressanta saker. Det är faktiskt på listan på vad jag ska tänka på, det där.
Mm. Vilket då?
Att jag ska vara mer överseende.
Mm.
Jag måste säga många saker här nu.
Oj, ja.
Dels så gjorde du en, eller jag vet inte vilken ände jag ska börja i. Du har rätt, du har fel i det här med att jag läser in alla andra män. Men jag gör könsrollssak av det gör jag. Det är inte liksom exempel på män som jag läser in som du får liksom, som är ackumulerat nu i dig. Mm. Men däremot så gör jag könsrollssak av det. Egentligen så kanske mina önskemål läser in... Det som jag tyckte du gjorde bra förra gången. Nej, vi tar mina grejer.
Ja.
Ja, men så här, nu ska jag säga, jag säger mina grejer, för det kommer att klargöra. Först är det mitt löfte inför vår nya säsong. Ja, men den har inte riktigt med det här att göra. Utan mitt löfte till mig själv är att jag ska fortsätta vara vaksam på mönster som jag inte gillar. Alltså då har inte det så mycket med dig och mig att göra. Utan mönster i samvaro, i parförhållande som jag inte gillar. Och också leta efter mönster och vanor som jag skulle trivas med. Men som kanske inte finns i manualen. Alltså manualen är ju, apropå det, att leva hur det har varit förr. Manualen är ju liksom tvåsamhet och den ser ut så här. Medan där är det ju jättemycket som inte funkar bra för mig. Och då har jag jobbat med att liksom ta bort sånt som inte funkar bra. Men jag tror att jag ska också börja leta mer efter saker. På vilka nya sätt kan man leva ihop då, som jag också skulle trivas med. Och kanske föreslå sådana. Och sen har jag också tänkt på det här med irritationen. Som jag ska tänka på. Jag vill här då påpeka att det är inte så att jag reflexar varje gång. Det är kanske en av tio. Och då förstår du... Det kanske är en av tio som jag säger. Och då har jag kanske också övervägt om jag ska ta upp det eller inte. Det som jag tycker att du gjorde bra en gång nyss när vi hade en sån, det var att du tog upp det. Och då kom jag fram till det som jag nu ska önska av dig.
Ja.
Och det är att du inte lovar sånt som du inte kommer att göra. Och om du har lovat något som du inte gör, att du ber om ursäkt för det. För där, det är där jag går i taket. Mm. När du säger, men det är bara att säga till mig så tar jag upp de här grejerna. Och sen så är det inte alls bara att säga till. För du har det inte i kroppen. Och då är det mycket bättre för mig. För nu har vi bestämt att du inte ska ta upp. Alltså om jag hittar trädgårdsredskap eller om jag hittar grejer. Mm. Så du har inte lovat att ta upp det. För du vet med dig nu att du inte ser sånt. Att du glömmer sånt. Då har jag lättare att bara göra det. Än om du har lovat mig och sen skiter i det blir ju det för mig. Så att nu har vi enats om att okej, du har inte den grejen, du ser det inte, du kommer inte komma ihåg det. Fine, då lever jag med det, då är det en deal. Och sen är det viktigt för mig när du har lovat att göra saker. Att om jag frågar om det då, att du inte är nonchalant där utan att du orkar tillstå att jäklar, jag missade det här, förlåt. Då är det också över för mig. Men när det blir som att det var väl ingenting. För att du inte pallar att liksom ha gjort något misstag. Det är vad jag skulle vilja be dig om.
Mm.
Gud vad du ser pister ut nu.
Ja, det är klart. Jag förstår vad du säger. Och det ingår egentligen i det här att det inte vara till lag. Så ja, att faktiskt inte precis. Säga när jag gör det där. Utan precis. Att faktiskt säga nej till saker och ting.
Ja, jag tänker bara så här nu då. För att avsluta det här. Så var min önskan att du inte ska lova sånt som du... Att du ger det ögonblicket vid en fråga lite mer tid. Och inte reflexa ja. Så att du inte lovar sånt du inte ska göra. Och att du ber om ursäkt när du missar sånt du lovat. Det tror jag skulle vara bra för oss.
Mm.
Men...
Nej. Ska vi...
Det här tog en trevlig vändning. De här löftena vi skulle ge.
Ja, ja det, little did they know kan man säga.
Ja, precis.
Självklart.
Nu var vi på halis här.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Nu ska vi ta ett lyssnarbrev.
Ja, vad skönt. Någon annans röst.
Då handlar det om det här med egentligen sanning och inte. Det är hur ska man prata med barnen när man ska separera?
Ja.
Hur ska man berätta? Vi har en lyssnare här som vill skriva av sig lite. Det är skit, vissa dör sig hon såklart. Jag mår inte så bra och tänker att snart måste allt bli klart. Men det tar tid med separationen och maken har inte bråttom. Men det börjar bli dags att berätta för barnen, de är 12 och 13 år. Det är en stor klump i magen, säger hon, och hon vet inte hur det blir. De känner förstås av spänningarna här hemma och det är heller inte bra. Ni får gärna ta upp i podden hur man pratar med barnen. Och 12 och 13 år är de här. För det första så får man ju ofta liksom anpassa efter individerna. Vad är de redo att ta in? Men generellt, ska jag säga några saker som vi brukar nämna?
Ja.
Några viktiga punkter. Det är ju att göra det här liksom i en situation när man då är lugn själv. Föräldrarna, gärna helst båda två, tillsammans berätta för barnen och de, och kanske ett barn i taget, så gjorde jag och min exman. Men det där kan man ju känna efter, beroende på om de är ungefär lika gamla och kan ta in samma sak och så vidare. Men några saker som är skönt antagligen, om barnen får höra i samband med det här då, det är att föräldrarna kommer att fortsätta samarbeta kring barnen. Att föräldrarna inte liksom, att man är tydlig med att föräldrarna inte hatar varann, utan liksom vi tycker om varann, eller vi gillar varann, fastän vi kommer liksom inte att bo ihop som ett kärlekspar och så vidare. Att det kan komma att bli jobbigt ett tag, men att det går över, för man ska se till att det blir bra. Och att man förstår att barnen är ledsna och arga och kommer att vara det ett tag och så här. Sen rent sådana här praktiska saker, att det finns, att man berättar för barnen hur planen med boendet ser ut. Så att de inte känner att gud, nu tappar vi allt fotfäste här. Att man, och om man inte har en plan, så berättar man hur man jobbar för den. Och då kan det låta så att ja, men vi kommer att bo kvar här allihop ett tag till, tills jag har hittat en lägenhet där, och då blir det så. Men så att de vet vad är nuläget och att de vuxna jobbar på en plan. Är det någonting med det här som du tänker just den här stunden när man pratar med dem?
Ja, nej, men det är väl också att förklara för dem att det är, att det just är pappa och mamma som skiljer sig och inte, inte liksom, det har ingenting med förhållandet till barnen att göra eller kärleken till dem eller liksom deras trygghet, utan det här är, det är någonting som bara gäller mellan oss. Så att inte de tar på sig skuld liksom, ja, och känner att det har vi gjort för fel.
Precis. Utan, för det gör ju barn ofta, eftersom de då utgår ifrån, i deras värld är de centrum så att säga. Så det som händer har att göra med dem.
Sen, en annan viktig sak som jag tror man ska tänka på, det är att det där ögonblicket när man berättar för dem är viktigt. Men det är så enormt mycket viktigare hur man fortsätter det samtalet liksom, under de kommande veckorna, månaderna, året. Att man, det är inte... Alltså det där är just att driva av plåster.
För dem.
Ja, det är startskottet. För sen är det att man måste liksom upprätthålla den linjen och fortsätta och liksom förklara. Så här ser det ut, så här tycker mamma och pappa, vi är vänner, vi är så. Så att de känner att de, ögonblicket här betyder någonting helt annat. Det är bara, det är en explosion som kan se ut hur som helst. De kommer inte komma ihåg ens vad de har sagt.
Utan... Och det kommer att komma en tid när man liksom tänker, man ställer sig inför frågan, nu leker de, men egentligen kanske de är oroliga för det här. När jag säger inget så att de inte blir ledsna. Men man får lov att fortsätta fråga. Man måste fortsätta fråga, hur tycker du det känns nu då när pappa ska flytta? Eller hur tycker du det känns när du inte träffar mig hela tiden? Man kan inte låtsas om som att det här inte finns. Nej. För det kommer att vara så centralt för alla. Det är det enda alla tänker på.
Jag tror också att det är inte bara det att man säger de här sakerna. Man måste visa det sen också. Du måste visa att du samarbetar, att du är vänner, att man älskar dem lika mycket för det. Det är egentligen det som är det viktiga.
Ja.
Och det, förlåt, jag får bara säga, för jag tror att många människor, just som en sån här mejlskrivare, laddar det här ögonblicket med så oerhört mycket. Och det kan jag tänka sig att det kanske är en lättnad. Du behöver inte ladda det så mycket. Eller det kommer vara laddat. Men det är inte det som är grejen, utan det är det som är sen. Och det är egentligen lättare att hantera på något sätt. För att det tar längre tid. Och det är utsträckt.
Man laddar det ju för att både för dig och mig så var väl det ungefär det värsta ögonblicket vi har varit med om. Men det som du säger, det är inte irreparabelt. Det är inte hur man säger det, utan det är saken i sig. Sen får man hantera den. En fråga som ofta dyker upp, det är så här. Ska man, eftersom det är ofta en som vill lämna, ska man låtsas vara överens om man inte är det? Och det där kan man ju se olika på.
Ja.
Det är många som får till det genom att liksom, vi låtsades vara överens. Jag tror kanske inte ens att mina barn visste vem som ville lämna den. Men de trodde nog att det var jag, vilket ju stämde. Andra är öppna med att men det är mamma som vill separera. Jag är lite för lögnen här. Just för att, du får säga fördelarna med det andra. Men jag kan ju tänka så här. Om man ska säga, nej men det är mamma vill inte längre, bla bla bla. Det som kan hända då, det är ju att barnen liksom lätt tar parti för den och tycker synd. Låt säga att det är en pappa då som blir lämnad. Då börjar de tycka synd om pappa. Och kanske också blir lite sura på mamma. Och när de tycker synd om pappa så blir effekten kanske att de inte kan jobba med sin egen sorg. Mm. Utan de tar pappas sorg istället. Och en annan följd, det kan ju också vara så här att mamma lämnar pappa för att han har varit otrogen. Eller för att han har psykat henne i 10 år eller någonting. Ska barnen då också veta det? Förstår du? Mm. Alltså, mamma blir bov här som lämnar om man inte låtsas vara överens. Mm. Men hon har ju sina skäl, ja, kanske. Och om man då ska gå in på de skälen för att hon inte ska bli orättvist som en bov, ja, då har man dragit in barnen i någonting som är en vuxenrelation. Mm. Deras förhållande till pappa ska ju inte bli förstört för att han har varit otrogen. De ska kunna ha en så ren relation till båda föräldrarna som möjligt. Så det är därför jag tänker att man ska liksom inte smutsa ner barnens relation till föräldrarna med vuxensaker. De ska ha den ren liksom. Mm. Det är där jag tycker att lögnen faktiskt är att föredra.
Mm. Ja, nej, men jag visst, ja, det är ju klokt. Det låter ju rimligt, tycker jag. Eller det är liksom det är klokt. Samtidigt så kan jag känna också att det för barn också återigen beroende på vilken ålder de är, såklart, för att man har olika förståelse och man begriper olika mycket av verkligheten. Men det är så konstigt för barn att tänka sig att man bara skulle plötsligt vara överens. Och det är ganska uppenbart att någon är mer ledsen än den andra. Så att den där lögnen kan också skapa liksom problem för barnen. Att de känner att okej, det här stämmer inte. De säger en sak, men det är på ett annat sätt. För det ser jag så uppenbart. Och de kan nog inte ens förklara det. De bara har en känsla av att det här är fel. Och de talar inte sanning. Det kan liksom skapa problem. Och jag tror också att man... när vi berättade, men det var ganska uppenbart att det var jag som hade velat lämna. Och det pratade vi om liksom. Och det, ibland var det anklagelser, ibland var det lättare för dem att förstå det. Och jag vet inte om liksom, det blev åtminstone tydligt för barnen. För jag tror att det allra viktigaste det är att man inte, även om det nu är så, även om man liksom, ja, pappa var den som ville lämna och mamma blev lämnad och ensam liksom. Att man både som pappa och mamma ändå kan visa barnen att det kommer gå bra ändå.
Ja, men tänk om man inte kan det.
Nej, jag vet. Men det blir ju inte bättre för att du har ljugit liksom. Ja, precis.
Jo, det är ju liksom... jag tänker faktiskt. Det kanske var så att, alltså, det kanske blir så att barnen då flyttar lite av sin sorgbearbetning till den förälder som det är synd om. Jag tror det är ganska mycket.
Ja.
Och...
Jag vet inte fasiken. Nej, och jag tycker att det är svårt. Jag tycker att du har rätt och jag förstår hela grejen med att man tar ifrån dem en möjlighet att sörja. Samtidigt så kanske det kanske är en del av sorgen, för att annars blir det bara obegripligt och det är svårt.
Nej,
att
jag tror inte att det blir, jag tror faktiskt inte att det blir obegripligt. Det beror på hur bra man ljuger. Men om man kommer, om båda två åtminstone kan enas, man måste inte veta allt det underliggande. Man kan enas om att vi är inte så bra som par. Man kan ha sägningar som båda möjligen kan ställa upp. Vi funkar inte så bra som kärlekspar längre. Ja. Så att vi för jag menar, om en vill göra slut så är det ändå i alla fall en sanning som gäller båda. Liksom.
Om barnen frågar sen då, liksom, men vem var det? Vem var det som ville ut?
Ja, precis. Jag vet inte. Jag tror inte att mina någonsin frågade det faktiskt.
Fick de veta det sen?
Kanske inte.
Nej.
Alltså då, det är som att den saken har inte varit så framskjuten på något sätt.
Nej, och det kanske inte spelar någon roll för dem heller egentligen.
Kanske inte, nej. Om det inte är just så att det är synd om en, för då blir den andra en bov. Mm. Och det är många som kanske utnyttjar det också, vilket då gör att de dras in i det.
Mm. Jag vet ju att psykologer säger att man ska just ljuga, eller man ska försöka hålla det som att det är en överenskommelse.
Ja, man kan försöka hitta en punkt där man visar att nej, men vi funkar inte som par ihop längre, och det är ju ändå sant.
Ja.
Yes, lycka till. Hoppas att det här går bra.
Ja.
Du, en annan sak då. Det här är ju en tid på året. En tid när många som har gått i funderingar tänker just den här tanken, det här var sista gången.
Mm.
Att beslutet liksom närmar sig. Vad är det som är så roligt nu? Nej, nej, men att, och då undrar jag så här, vad är det? För att skilsmässostatistiken, liksom den rakar ju höjden då efter somrarna så här. Mm. Då är det många som har fattat beslutet. Och om man bara ska sätta fingret på, varför är det så, tror du? Det här har vi pratat om förut i typ Nyhetsmorgon. De brukar en gång om året brukar de ringa, så får man komma och berätta om detta.
Ja. Nej, men jag tror att det är just för att man, om man säger de här vanorna man har, sina rutiner och det man gör, det gör man ju ganska enskilt under när man jobbar och liksom när i skola och allt det där. Då vet man de där sakerna. Då är de här skavpunkterna inte lika många. De finns där och de skaver och de är så 17. Men när man sen får semester, då ska hela schemat från morgon till kväll pusslas ihop. Och då blir det ett herrans skav med allt ifrån hur frukosten ska se ut, vem som ska ta hand om barnen, vem som ska klippa gräsmattan, om man ska åka på utflykt, om man ska ta besök från farmor och så vidare. Det är liksom, det blir för många skavpunkter.
Ja, men är det något att skiljas över, höll jag på att säga. För jag menar, det kanske är sådana skavpunkter även för de som egentligen har det bra. Det blir bara det att det ska ju göras 3 mål mat om dagen och det ska diskas hela tiden. Att det blir ett tråkigt liv. Men säger det något om att relationen är dålig?
Ja, det tror jag. Jag tror att man, om man inte kan komma överens om sådana saker, om det just blir skav och inte, jaha, men fixar du det nu? Förstår du att det blir liksom irritation hela tiden?
Ja.
Och den pågår 24 timmar om dygnet. Då tror jag att man ganska snabbt överväger, eller tänker på, den här relationen är nog inte så bra. För vi kämpar och bråkar om allt, ner till liksom, om det ska vara knäckebröd eller mjukbröd.
Men jag tror mer att det är att om man har känt att vi inte har det så bra, så kommer semestern och så tänker man, nej, men nu ska vi ha det mysigt för nu är all stress borta. Ja. Då blir det samtidigt ett tillfälle där man kanske upptäcker att, men gud, fastän liksom vi nu har tid för varandra, så tycker jag inte om honom eller så tycker jag inte om henne. Ja. Förstår du? Att stressen är borta och det är då man har liksom ingenting att skylla på. Relationen finns där, man har tid för varann och upptäcker att, nej men gud, vi har ändå ingenting att prata om. Eller jag trivs bättre när han inte är här och så vidare.
Du menar att det blir som en slags besvikelse, man har haft en massa hopp om och förväntningar, nu ska det bli bra, och så blir det snarare tvärtom.
Man har haft hopp om att det som var dåligt hade att göra med att man inte har tid för varandra.
Ja.
Och att man ser varann ännu tydligare under den här ledigheten och tänker att, nej, men jag känner ingenting för honom. Eller tycker inte om honom.
Ja.
Att man inte längre tror på det. Får jag fråga, har du haft sådana moments där
du... Får jag säga en sak till bara? För jag tänker precis lite grann som du är inne på nu också. Men att det kan vara att man, när man har den här pausen, man kanske inte har tänkt på det förut, du kanske inte ens har reflekterat, men när pausen uppstår och du kan själv börja reflektera över dig själv, att det också är ett skäl att man, vänta nu, att man tittar bakåt på det som har varit och bara, men herregud, vi har haft jättedåligt och det här känns inte bra, att det kommer liksom en, för att man får en paus själv också.
Absolut, att tänka, man har tid att tänka. Jo, men det tror jag verkligen. Har du haft sådana här moments när du har känt i ditt förhållande, eller med mig till och med, det här var sista gången?
Ja, det är klart att jag har, inte med dig, för att säga, så här, det är om för det är två olika saker. Om man säger så, det här är sista gången vi har ett gräl, det är en sak. Men att det här är sista gången vi har semester, det här är sista gången vi fortsätter ihop.
Jag menar inte gräl, jag menar mer så här att jag hade såna när det var vissa strukturer, okej, varje nyårsafton så gjorde vi på ett visst sätt, och sen så kände jag att, nej fy fan, nu är det här sista gången, för det här tål jag inte längre, eller det här går jag inte med på längre.
Jo, men alltså det är klart att det fanns sådana ögonblick innan jag valde att separera. Det tycker jag, vad det nu var, men det var,
Ska man agera på dem?
Nej,
den känslan, ska man agera på den?
Nej, men jag tycker att man ska agera på den när man har sagt det där ett antal gånger, det här är sista gången, då måste man ju till slut säga att, ja, men nu har du sagt det här 3, 5, 12 gånger. Då måste ju det betyda någonting.
Till slut så blev det ju sista gången.
Ja, exakt.
Till slut blev det en sån känsla som för mig fick det att tippa över.
Precis.
Men då hade det ju också varit ett mönster många gånger. Alltså det är ju så det ofta är.
Ja.
När man har tappat hoppet om att... Eller när vantrivseln blir så stor.
Ja. Men för att bara fråga då, så här, tänkte du också det flera gånger, det här är sista gången, och så blev det inte sista gången?
Ja, jag tror att det var så.
Ja.
Just för att man tenderar att glömma det. Men till slut så kanske det där smetas ut och det finns en vantrivsel. Återigen, till slut så handlar det om det kostar mer än det smakar.
Men det kanske är som förlossningarna med det också. Då, att det är liksom...
Man gör det inte 20 gånger. Vad menar du?
Ja, men att man just i stunden tänker att det här är så fruktansvärt jobbigt, det här är sista gången. Och sen går det en dag och så känner man att så farligt var det.
Precis.
Inte. Eller liksom, det fanns ju en del som var roligt i det också.
För att i stunden så är det som händer 100%, medan sen späs det ut med, men hela det här dygnet var ju ändå ganska trevligt. Eller sådär.
Ja, för att om jag får stanna vid det lite grann, för att jag kan också tänka så här. Jag kan säga det hos mig själv. Om du frågar, om jag tänker så med dig, så har det väl funnits tillfällen när jag har känt så här, det här är sista gången vi grälar om det här. Det är sista gången jag står ut med det här. Liksom. Men då kan jag också gå till mig själv och säga, men vad fåner du är som överreagerar och tänker så? Förstår du? För det kan ligga hos mig också att jag blir så här, nej, det här är sista gången. Ja, men kom igen, liksom, nu är du väl arv ändå.
Ja. Jo, men om man så snabbt kan korrigera, om man märker att det inte finns en botten hos sig själv i det hela, utan att det bara är en affekt där och då för att man tyckte att det var tråkigt eller obehagligt, det är ju en sak. Men om det är mönster som tar ner hela ens tillvaro. Liksom.
Precis, om det blir ett mönster, det jag tror det är skillnaden.
Ja, ja, så att det är ju väldigt många av våra lyssnare som är i valet och kvalet här nu.
Ja.
Det skulle jag säga är den svåraste tiden, när man funderar på allvar att ta steget.
Mm.
För då vet man ju inte riktigt vad som väntar på något vis. Man har det jobbiga framför sig. Man är lite grann... man har ingen fot på marken riktigt.
Nej. Skulle du säga något mer?
Säger du?
Nej, men jag tänker också så här. Att, jag vet att jag har varit inne på det. Att det här just att man... Att de här tankarna kommer upp nu under semestern eller under sommaren. Det finns ju också, vi är ju liksom lite programmerade med att när hösten kommer så börjar ett nytt läsår. Ja. Då börjar en ny tid. Man kan ta liksom ett kliv i livet.
Mm.
Och på ett sätt kan man ju säga, om liksom, man har ett beslut framför sig om något jättejobbigt. Det är också positivt att man har haft en tid att vila då inför det beslutet, inför den... Så det arbetet man har framför sig. Och kanske är det också så att man äntligen känner att man har kraft nu att genomföra det här som man har tänkt på under sommaren eller kanske under flera år.
Ja, sen är ju jag tycker ju att det var väldigt jobbigt. För många är ju jobb, om man har små barn så är ju jobbet oändligt mycket mer vilsamt än en semester.
Mm.
Då kan man ju sitta och ta en kopp kaffe i lugn och ro och prata med en vuxen människa eller gå på toaletten i ensamhet liksom. Mm. Så att det är inte säkert att man är helt utvilad för att man har haft semester. Om man har små barn.
Nej, visst. Tvärtom, absolut. Liksom. Ja.
Så det där kan nog också se olika ut. Hur som helst så önskar jag och hoppas att de som nu är i det läget kan få hjälp av Skilsmässopodden. Det finns ju många avsnitt där vi har talat om det här på olika vis.
Mm.
Du, vi har ju fått så många roliga responser också kring det här med sex som vi pratade om för några år. Men vi får ta dem nästa gång, för nu... Har vi pratat så länge och det är dags för dig att ge ett råd.
Ja, det lät spännande det där. Men vi tar det nästa gång som sagt. Du, mitt råd.
Hjälp.
Det är så här.
Ska jag få en omgång igen?
Nej, men så här, mitt råd är till alla människor i alla förhållanden i hela sitt liv att skriva dagbok, föra bok över allt som händer.
Oförrätterna?
Nej, överallt faktiskt. Ja. Men där ingår oförrätterna också.
Okay.
Därför att jag tror så här att det fakta är viktigt. Fakta är jätteviktigt. För jag tror att många förhållanden, alltså man hamnar i en diskussion så här om hur det faktiskt ser ut och rättvisa och allt ifrån så här, ja men du hjälper aldrig till eller vi bråkar väl aldrig eller jag är aldrig arg eller vi gör ingenting tillsammans eller du säger aldrig något snällt till mig. De här sakerna som är ju sån här, det är ju egentligen en upplevelse av någonting.
Mm.
Inte alltid, men väldigt mycket tror jag handlar om upplevelse och vad som är rimligt och vad som inte är rimligt. Men man har så sällan tillgång till den verkliga faktan. Ja, men det är faktiskt så att du och jag har varit ute 3 gånger den senaste månaden. Eller jag har gjort det här och du har gjort det här. Och de där faktan vore så otroligt skönt om man kunde hålla fast vid. Sen är det i alla fall en upplevelse. Liksom. Men du måste kunna säga, ja, men det här är, vi har legat på 106 gånger den här månaden. Eller du har rört vid mig 4 gånger igår. Eller jag har tagit disken 5 dagar. Alltså så här. Så att du har de här sakerna. Och sen kan man säga, ja, fast jag tycker att det är för lite eller för mycket.
Oj.
Mm.
Det låter inte som en dagbok, det låter mer som en loggbok.
Ja, men det blir ju en loggbok och en dagbok. Alltså en dagbok kan man ju säga är det positiva, att det är ändå kul att komma ihåg vad man har gjort. Och i bästa fall så kommer de positiva sakerna fram. Men när man hamnar i sånt här så är det så oerhört skönt och egentligen jävligt viktigt att man vet exakt hur det faktiskt ser ut.
Spelar det någon roll?
Ja, det gör det faktiskt.
Därför ja, men om min upplevelse är vantrivsel... Mm.
Men då måste man i så fall säga, så här ser det ut. Var någonstans vill du ligga i det här? Liksom, det går inte att säga vantrivsel, för att om man pratar om ordning, vad är det? Men just när det handlar om så här mängd saker just.
Men menar du att jag ska föra bok över de gånger som jag irriterar mig på dig till exempel, och varför?
Ja, om du vill.
Ja, men förstår du, det är egentligen det du säger.
Nej, det är inte det jag säger. Jag menar så här, om du säger, du plockar inte upp, eller du tar aldrig hand om disken. Som jag hamnar, så är det många. Du lägger aldrig barnen. Jag vet inte om du och jag behöver göra det här, men liksom så här, de här sakerna som man ofta hamnar i diskussioner om i ett förhållande.
Mm.
Där tror jag att man, vad är det liksom? Hur mycket är det? Jag vet att jag själv har hamnat i förut väldigt mycket, så att någon säger, det är på det här sättet. Så, men det håller jag inte med om. Jag tycker det ser ut på ett annat sätt. Och så har jag börjat föra boken och titta bakåt och sätta att vänta nu.
Det som jag tycker låter lite... Om jag upptäckte att min partner förde bok över hur många gånger jag rörde vid honom, det skulle inte kännas bra. Då skulle jag tänka att det är ett psycho. Och sen skulle det också kunna vara så här att för att du då ska känna att för att din statistik ska bättre, så kanske du börjar röra mig lite oftare. Och för att kunna dängas den statistiken i huvudet på mig.
Ja.
Jag tyckte att det var ett konstigt roll. Men ja, när det gäller såna här, kanske så här, hur ofta har man städat grejer eller lägga barnen grejerna? Men då kanske man ska göra den statistiken tillsammans.
Ja, kanske det. Det är möjligt. Jag bara känner så här, visst, absolut, det kanske är lite hårt att säga att man ska...
Jag går undan nu på min kammare och skriver ner.
För nu rörde du mig.
Ja.
Ja, nej, det kanske är lite hårt. Där kanske... Men jag tror att om man skriver dagbok, utan att så här, sätta i ett Excel-ark exakt hur många gånger, då har du åtminstone en bättre bild av hur det faktiskt ser ut.
Men det är som att man ska underkänna sin känsla eller bild av saker.
Ja, det tror jag att man många gånger ska också. Man kan åtminstone liksom... Det är också så här, ja, men vad är tillräckligt många gånger då? Och är det det handlar om?
Nej, fast det handlar ju om hur man trivs i det.
Ja,
till exakt. Slut.
Ja. Jag tror också att det kanske egentligen kanske är symptom på något annat. Och om man kan åtminstone titta på fakta och säga, jaha, är det så det ser ut? Ja, vad handlar det om då egentligen? Är det något annat? Är det något annat missnöje som kommer fram i det här? Och sen tror jag framförallt kanske att det handlar om de här rättvisa sakerna, vad man gör och inte gör.
Mm. Mm.
För där tror jag att många är helt ute och cyklar i sin känsla eller upplevelse av hur det faktiskt är.
Du är verkligen ute och cyklar.
Ja.
När du säger att jag bara tar upp saker hela tiden. Det här kommer jag aldrig komma förbi. Nu ska jag gå och sätta pinnar.
Ja.
Du ska sätta pinnar också.
För vad?
För alla saker.
Okej, vi kommer ta en bild på ett schema eller ett Excel-ark.
Det här avsnittet är som att här kommer du och jag behöva bearbeta efteråt.
Mm. Det kommer ett bonusavsnitt.
I bästa fall så gav det ändå lyssnarna någonting om hur konflikter kan se ut. Och,
I bästa fall så kommer ett avsnitt 154 nästa vecka, men ha inte för stora förhoppningar.
Och min syster kommer att gråta, för när du och jag bråkar i podden, då tror hon att det blir slut mellan dig och mig. Ja. Så den här gången så
är
hon
helt
hon.
Säker.
Ja, precis.
Ja, ja.
Men vi brukar klara det mesta, får man säga. Det är inte på grund av det här det tar slut.
Jag kan också tänka mig att det här avsnittet är extra långt, för att vi inte vill sluta med det, så att vi är tvungna att ta hand om alla problem som kommer efter.
Vi bara fortsätter.
Ja. Ja,
men så här kan det se ut. Och vi är faktiskt tillbaka nästa vecka, det lovar vi. Och fortsätt att skriva in. Vi har massor med saker som vi inte hann ta upp den här gången som kommer då, som är spännande.
Precis.
Ja. Ha det så bra.
Ha det bra.
Hej då.
Hej då. Om du vill lyssna på eller läsa mer av oss, så har vi skrivit boken Lyckligt skild om våra respektive skilsmässor. Marit har skrivit två romaner, dels den nya Familjesplitter och så Kärleksfallet. Och tillsammans med en vän har vi skrivit ljudboksföljetongen Skilsmässobyrån. Alla de här finns i olika former på nätet där böcker och ljudböcker finns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.